Jag kom att tänka på Johannes evangeliets tredje kapitel. Och det är ett kapitel där det i stort sett är ett samtal. I alla fall större delen av kapitlet. Men senare delen handlar om en situation som liksom är på gång att uppstå. Jag tänker börja i slutet därför att det är liksom, jag tror att lite mot bakgrund av den situationen som Nikodemus dyker upp och söker upp Jesus om natten. Man brukar säga att det var för att han var rädd att bli upptäckt. Det kan ligga något i det. Men jag undrar om inte det framförallt var för att han ville vara ostörd med Jesus. Samtala med Jesus. Inte bara, därför det var en situation i alla fall. Om inte annars så var det ju alla, många gånger vet vi bara tvister och strider med fariséerna. Han var själv en farisé, men han ville verkar som komma loss från det lite. Ja. En situation var på väg och kom och liksom segla upp här. Och det är intressant att se hur både Johannes döparen och Jesus tacklar situationen. Det står så här i 22 versen. Därefter, det var alltså efter samtalet med Nikodemus. Vi ska komma in på samtalet med Nikodemus, men jag tar det här. Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till den judiska landsbygden. Och där vistades han med dem och döpte. Men också Johannes döpte i Enon nära Salim. Till där fanns mycket vatten och folket kom dit och lät döpa sig. Johannes hade nämligen ännu inte blivit kastad i fängelse. Då uppstod mellan Johannes lärjungar och en jude en tvist om reningen. Typisk tvistfråga som kan uppstå om reningen. Vem är ren och hur ser det ut att vara ren och vad är rent? Det här var ju ett ämne som fariserna gärna sysselsatte sig med då, att utifrån Mose lag klassa saker som rent och orent. Då uppstod mellan Johannes lärjungar och en judens strid om rening. Och det kom till Johannes och sa till honom. Man får fundera på vad den här striden handlar om. Men det verkar väl som om det går ganska, står ganska klart då. De kom till Johannes och sa till honom, Rabbi, se den som var hos dig på andra sidan Jordan. Den som du har vittnat om, han döper och alla kommer till honom. Här, Johannes döparen. Det är ju hela hans liv, det är hela hans gärning, det är allt för honom. Det här att döpa och att folk kommer. Och nu kommer det en annan. Va? En annan som samlar ännu fler och döper ännu fler. Ni förstår. Är det det reningen handlar om då? Vem som samlar mest? Eller det verkar ju ganska så ovillkommande. Och Johannes förstår ju och besvarar det. Han säger så här. En människa kan inte taga om det icke blir henne givet från himmelen. Ni kan själva ge mig det vittnesbördet att jag sa, icke är jag Messias. Jag är allenast sänd framför honom. Och i vers 30 säger han då, det är så som sig bör, att han växer till och att jag förminskas. Och överhuvudtaget så är det han säger här så väldigt innehållsrikt. Jag ska inte ägna mig så mycket om att locka, det är ju väldigt fina saker här. Om bruden och brudgummen. Men i början av fjärde kapitlet så vet vi att så får vi se hur Herren reagerar då. Herren fick nu veta att fariserna hade hört hur som Jesus vann flera lärjungar och döpte flera än Johannes. Dock var det icke Jesus själv som döpt, utan hans lärjungar. Alltså, Herren fick veta inte att Jesus vann fler lärjungar än Johannes. Det behövde han kanske inte undersöka. Han såg ju själv. Men han fick veta att fariserna hade hört. Och han fattade att nu var fariserna redo här att slå in en kil. Ja. Det var liksom någonting de kunde ta fasta på. Då. De slå in en kil. Och liksom på något vis ett nålstick mot de här personernas då fåfänga. Men det var inga fåfängliga personer. Vare sig Johannes döparen eller Jesus var fåfängliga personer. Ingen av dem var det. Och därför så gjorde de liksom, det skulle inte handla om det här. Va? Och Jesus står där, lämnade Judén och begav sig till Galileen. Så helt onödiga tvister och strider. Och det verkar som att frågan om reningen hör till just det slaget av strid. Annars skulle det vara en väldigt allvarlig fråga, eller hur? Men nu verkar det vara kopplat till det här, alltså som inte på något sätt bet på Johannes döparen och inte heller på något sätt påverkade Jesus. Johannes döparen, han skulle kunna ha all anledning, om han bara var en vanlig människa, och reagerade så, det här är ju min sak och jag döper. Det ska inte vara någon annan som döper. Nej, det var inte hans sätt att reagera. Det är så som sig bör att han växer till. Jesus kom aldrig att la sig i Johannes döparens verksamhet. Johannes döparen själv betonar på olika sätt och i flera tillfällen skillnaden mellan honom och Jesus. Och han säger ju enligt Matteus att Jesus är större än han, är före han, och jag är icke ens värdig att böja mig ner och upplösa hans skor. Och jag döper er i vatten, men han ska döpa er i helig ande och eld. Jag vet inte om farisén Nikodemus på något sätt hade det här på känn, hade någon förnimmelse av det här, att liksom förutom alla andra bråk som hade varit, så han ville vara ensam med Jesus. Han ville, och då kommer han till Jesus om natten. Och det kan vara ett väldigt underbart, ska vi säga, en underbar omständighet eller plats, som jag får säga så, att möta Gud om natten. Det är flera i Bibeln som gör stora upplevelser med Gud om natten. Jag tänkte bara, kan titta på hur Daniel får vara med om underbara ting. I Daniels 7:e kapitel. Det börjar ju på det här sättet. I den babyloniske konungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn på sitt läge. Sedan tecknade han upp drömmen och meddelade huvudsumman av dess innehåll. Detta är Daniels berättelse. Jag hade en syn om natten. Och såg i den hur himmelens fyra vindar stormade fram. Ja, det var natten. Gud talade till Daniel. Och i Jobs bok har vi Elifas. Han får en uppenbarelse om natten. Jobs 4:e kapitel. När de har börjat samtala då. De börjar samtala ganska på ett väldigt värdigt sätt. Och Elifas berättar om en upplevelse. I 12:e versen här i 4:e kapitlet. Men till mig smög sakta ett ord. Mitt öra förnam det lika som en viskning. När tankarna svävade om vid nattens syner. Och sömnen föll tung på människorna. Då kom en förskräckelse och bävan över mig. Med rysning fyllde den alla ben i min kropp. En vindpust for fram över mitt ansikte. Därvid reste sig håren på min kropp och något trädde inför mina ögon, en skepnad vars form jag icke skönde. Jag hörde en susning och en röst. Kan då en människa ha rätt mot Gud? Eller en man vara ren inför sin skapare? Det här ordet susning, det är samma ord som används när Elia möter Gud också. Det var inte om natten, det var i en grotta. Man får höra ljudet av en stilla susning. Men nu kommer Nikodemus till Jesus om natten. Natten, socialt umgänge är ju underbart och många gånger är väldigt välgörande. Men det kan vara också på sin plats att vara ensam med Gud, helt. Och ostörd av ens det bästa sociala umgänge. Uppenbart så vill farisén Nikodemus vara ensam med Jesus. Och bara det att han sitter igenom med det här samtalet vittnar ju om det. Och det heter så här, han kommer i andra versen istället från rabbi. Vi vet att det är från Gud. Du har kommit så som lärare. För ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade och sa till honom, sannerligen, sannerligen säger jag dig. Om en människa inte blir född på nytt så kan hon icke få se Guds rike. Nikodemus sa till honom, hur kan en människa födas när hon är gammal? Icke kan hon väl återgå in i sin moders liv och födas? Jesus svarade, sannerligen, sannerligen säger jag dig. Om en människa icke blir född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike. Det som är fött av kött, det är kött. Och det som är fött av anden, det är ande. Förundra dig icke över att jag sa dig att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet icke varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Och så har Jesus sagt någonting här då, som också gör ju klart det här. Johannes döpte med vatten, men här kommer den som vill att människorna ska få tag i det andliga livet, i anden själv, och se Guds rike, komma in i Guds rike. Nikodemus svarade och sa det till honom, hur kan detta ske? Jesus svarade och sa till honom, är du Israels lärare och förstår icke detta? Och det är Gud. Att vara Israels lärare och icke förstå när Israels Gud talar. Sannerligen, sannerligen säger jag dig, vad vi veta, det talar vi. Och vad vi har sett, det vittnar vi om. Men vårt vittnesbörd tar ni icke emot. Tror ni icke när jag talar till er om jordiska ting? Hur skulle ni då kunna tro om jag talar till er om himmelska ting? Och likväl har ingen stigit upp till himmelen, utan den som steg ned från himmelen. Människosonen som var i himlen, eller är i himlen. Bara de här verserna gör egentligen klart så väldigt mycket om Jesus storhet. Vad vi vet, det talar vi. Och vad vi har sett, Det vittnar vi om. Det här är verkligen ett sätt som Jesus skiljer sig från många, så att säga, även heliga och rättfärdiga. Det är att han vet. Han vet. Det som är karaktäristiskt för andra, så att säga, i Bibeln, som förklaras vara rättfärdiga och förklaras vara vittnen, det är att de tror. Men det är faktiskt inte det som Jesus framförallt karaktäriseras av. Han vet. Han är trons hövding och fullkomnare. Men han har sett, det han vet, det talar han om. Det är verkligen en högre ställning. Tror ni icke? Fadern efterlyser aldrig tro hos Jesus. Jesus efterlyser aldrig tro hos sig själv. Han efterlyser tro hos de som han kallar. Varför efterlyser aldrig fadern tro hos Jesus? Därför Jesus tror inte bara, han vet. Han har sett fadern. Han känner fadern. Och så skulle han säga att han inte kände honom, då vore han en lögnare, säger han. Liksom ni. Till alltså fariseerna. Till de skriftlärda. Tror ni inte när jag talar till er om jordiska ting? Hur skulle ni då kunna tro om jag talar till er om himmelska? Han skulle kunna tala om himmelska ting. Men han talar om jordiska ting. För att han anpassar sig till, om vi säger, vår nivå då. Det är ju därför han exempelvis undervisar i liknelser. Det är... Titta bara kort i Matteus evangeliets 13 kapitel. 13. Allt detta talade Jesus i liknelse till folket, i 34 versen. Och utan liknelser talade han ingenting till dem. Till 13 versen, därför talar jag till dem i liknelser, eftersom det med seende ögon inte att se, och med hörande öron inte att höra och inte heller förstå. Men vi har det här, är det Markus? Jag ska se, Markus 4:32. Markus 4:32. Tappar jag bort med alldeles. Det står någonstans. Han talade efter deras förmåga att fatta det. Antingen Markus 4 eller Matteus 13. I Markus 4, ja. 33, helt rätt. I många sådana liknelser förkunnade han ordet för dem efter deras förmåga att fatta det. Och utan liknelse talade han icke till dem, men för sina lärjungar uttydde han allt när de var alena. Alltså, tror ni inte när jag talar till er om jordiska ting? Han talar om jordiska ting. Han talar om vatten, han talar om vind. Hur skulle ni då kunna tro om jag talar till er om himmelska ting? Och likväl har ingen stigit upp till himlen utan den som steg ner från himlen. Det här är ju det totalt annorlunda då. Med Herren Jesus och hela riktningen i hans, det är inte han, han är inte som religionen går ju ut på att man ska ta sig till Gud på något vis, och det finns massa system. Nej, det är han som kommer från Gud, och det hade ju Nikodemus helt rätt i. Ingen kan göra sådana tecken som du. Vi vet att det är från Gud du har kommit. Den bedömningen gjorde Nikodemus. Det var ju helt sant. Ingen har stigit upp till himlen utan den som steg ned från himlen. Människosonen som var i himlen. Och därför så, det här är ju hans, så att säga, ursprungliga och ställning. Och det är ju därför som vad så att säga, såväl i skriften som i naturen. Man kan läsa och se och uppfatta tecken från Gud. Genom att han är den genom vilken allt har blivit till. Och utan honom har ingenting blivit till. Så inleds ju hela Johannes evangeliet. Därför har allting i Guds skapelse blivit till genom honom. Och ingenting finns som inte har blivit till genom honom. Och det han väljer att tala till oss genom, om det är vatten eller vind, så det gör han ju helt suveränt. Och i skriften så ser vi det här. Det finns ju saker, om vi säger tecken eller föremål, som till exempel han nämner om i 14 versen, så som Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror skall i honom ha evigt liv. Vad var det som skedde i öknen? Ska vi titta på 4 Mosebok? I 21 kapitlet där. Det står så här där i 4 versen. Det här var under ökenvandringen. Och det bröt upp från berget Hor och tog vägen åt Röda havet till för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. Och folket talade emot Gud och emot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten. Och vår själ vämjes vid den usla föda vi får. Ta vara på tillfälle där, mitt i sitt missnöje då. Att riktigt spotta på Guds, på det som Gud i sin försyn hade försett dem med. Vår själ vämjes vid den usla föda vi får. Det är lätt att förfalla till knorr. Va? Det är lätt att göra. Lätt och särskilt kanske när man blir mer beroende av det sociala umgänget. Hade inte farisén Nikodemus brutit med de andra fariséerna? Vad skulle han ha fått ut av Jesu ord då vid det här tillfället? Det hade bara blivit en massa diskussioner. En massa tvister. Men han slet sig loss. Han slet sig loss för han ville verkligen lyssna in. Vad den mannen då som kom från Gud hade att säga. Här finns ju varken bröd eller vatten. Vår själ vämjes vid den usla. Vad skulle de andra fariserna ha kunnat uppfatta? Hur hade de möjligen vridit till liksom vad Jesus själv sa eller hur Jesus tedde sig på något vis? Då sände Herren giftiga ormar bland folket, och dessa stung och folket, och mycket folk i Israel blev dödat. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat därmed att vi talade mot Herren och mot dig. Bed till Herren att han tar bort dessa ormar ifrån oss. Och Mose bad för folket. Då sa Herren till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en stång. Sen må var och en som har blivit ormstungen se på den, så ska han bli vid liv. Då gjorde Mose en orm av koppar och satte upp den på en stång. När sen någon hade blivit stungen av en orm såg han upp på kopparormen och blev så vid liv. Här påminner Jesus. Därför farisén Nikodemus har kommit för att höra Jesus. Farisén Nikodemus har kommit för att verkligen få svar på sina frågor. Och här påminner Jesus då om det som skedde i öknen. Säger det: så som Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror ska i honom ha evigt liv. Det här är ju den förkunnelse som har utgått, som har gått ut i hela världen. Hur många har inte velat porträttera eller beskriva eller skildra det här genom historien? Hur många kyrkor har byggts? Hur många kapell? Hur många katedraler? Eller hur många bönhus? Ibland så använder man sig av otroliga, alltså konstnärliga, om man säger, krafter för att framställa det här korset. Men vem har sett upp verkligen till kopparormen, om vi säger så? Det räcker med ordet. Om ordet inte kan väcka liksom och lyfta vårt sinne, så kan ingenting göra det. Hur vi än, mycket konstnärliga färdigheter vi än har. Så som Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror ska i honom ha evigt liv. Att som Nikodemus fick sitta där och höra detta. Och han var verkligen fundersam. Och han skilde sig från de andra fariseerna. Liksom rådmannen Josef också. Men rådmannen Josef var ju helt tydligt rädd. Han var rädd. dök upp först efter att Jesus var död. Nikodemus var i alla fall framme vid honom medan han ännu inte hade blivit korsfäst. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom ska icke förgås utan ha evigt liv. Han på korset. Vad mycket konst, vad mycket dikter, vad mycket sånger, vad mycket. Och genom historia, genom världens länder. Men vem har verkligen sett upp till kopparormen? Och sett att det är han? Ja. Om inte ordet får verka detta, lyfta, väcka och ge så att säga insikten, så kan ingenting göra det. Det blir vad blir det? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom ska icke förgås utan ha evigt liv. Ty icke sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom, han blir icke dömd. Men den som icke tror, han är redan dömd. Eftersom han icke tror på Guds enfödde sons namn. Ja, detta är domen att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Gode Gud, ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke ska bli blottade. Men den som gör, vadå, sanningen, han kommer till ljuset. Att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Det här är allvarligt. Detta är dom. När ljuset hade kommit i världen, så älskar människorna trots allt mörkret mer än ljuset. Men att ta efter det här exemplet, på det viset är ju Nikodemus ett exempel. Han söker upp Jesus själv. Han söker upp honom för att höra honom. Och det här är ju församlingens uppgift, att vi ska erbjuda människor en sån här mötesplats. Att vi ska vara med och röra oss i en, så att säga, motsatt riktning. Det är faktiskt en motsatt riktning än den stora massan, om man säger som så. Den allmänna riktningen. Det finns en allmän riktning tyvärr som är väldigt, väldigt olycklig. Så Jesus uttalar sig här så generellt. Detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Vad är ägnat åt rörelsen mot honom, inte bort ifrån honom? Det är det som är församling, det är det som är att församlas. Röra sig mot honom, för komma inom hörhåll för honom. Visst är det underbara saker när du säger. Du får ha fördrag med den här kraxande predikant. Det är hans ord vi stillar inför. Det vi vill bli, va? Och vara. Ska vi tala med honom? Tacka Gud. Någon. Darimat chinada tan titana amaladan chakidinata halleluja. Ja, vi beder, Herre, vi prisar ditt namn, vi tackar dig, Herre. Tack för detta att vi får församlas. Det blir inte så ofta nu som förr, Gud. Det finns olika skäl till det. Att vi inte skapar eller konstruerar några skäl som är olägliga, opassande och inte alls. Men accepterar din vägledning. Amen. Vi tackar dig. Vi prisar dig. Dina tankar. Nikodemus ville komma. Han ville vara alena med mästaren. Han visade det genom att han kom till mästaren. Det här är Israels privilegium att få alena med sin Gud. Amen. Det står ju om det underbara privilegiet i Mose avskedssång, femte Mosebok. Femte Moseboks 32 kapitel, 9 vers. Till Herrens folk är hans del. Jakob är hans arvedelslott. Han fann honom i öknens land, i ödsligheten där ökendjuren kött. Då tog han honom i sitt beskärm och sin vård. Han bevarade honom såsom sin ögonsten. Lika som en örn lockar sin avkomma ut i flykt och svävar upp ovanför sina ungar, så bredde han ut sina vingar och tog honom och bar honom på sina fjädrar. Herren alena ledsagade honom, och ingen främmande gud jämte honom. Halleluja, det var det här han erbjöd Nikodemus. Jag vet inte om Nikodemus riktigt fattade eller riktigt tog vara på det. Han var lite vacklande trots allt. Om han inte omvände sig till slut, blev han av de här prästerna eller skriftlärde som faktiskt omvände sig. Det finns ju förutsättningar för det. Herren liksom lockade honom till flykt. Tala till honom på ett sådant sätt att erbjöd honom det här att sväva upp ovanför hans vingar. Gode Gud, det är den utmaningen i Jesu ord, att verkligen få ta till flykten med honom. Halleluja. Herren alena ledsagade honom att vara med om. Att ingen annan än Herren som ledsagar, förstår ni? Det var ju därför som vi samlades i Gärdshyttan och i Lator. Lyssnade till broder Arne. För att skulle bli i stånd Att avvisa alla främmande röster, alla alternativa fäder. Och vara med om att Herren alena ledsagade oss. Och ingen främmande Gud jämt om, inte det. Just vad det är. Just vad det var, just vad det är, just vad det bör vara. Halleluja. Ja, tala med Herren ytterligare en gång. Sibarnatanitshana. I rankodana, Jesus, Jesus, badani. Åh, vi lovar dig. Amen. Amen. Och nu är Israel där igen. Israel är Israels land. Det gamla egendomsfolket. Och för krig som Josua, för territorier. Jag tror inte Gud har fört dem dit för att de ska föra krig som Josua. Jag tror Gud har fört dem dit för att de ska ta emot Messias. Förbereda för det. När han kommer. Och vi vet hans tillkommelse har oerhörda sidor. Oerhörda. För församlingens del. Det är inte att möta honom på oljeberget. Det är att möta honom på sky. Men alla nivåer här. Gode Gud. Men det som gäller är ju det Jesus har sagt. I förstone såväl som i sistone gäller Jesu ord. Den som vinner sitt liv, han mister det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det och ha evigt liv. Och det är att se upp till kopparormen och vara i rätt ställning. Visst är det det. Amen.